Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hej och välkomna till Viss och Svärm on the run med mig, Josefin Svärm och Sara Viss. En vecka har gått sen senast och det har hänt ganska mycket så roliga saker i löparvärlden den här veckan. Bland annat så har VM i halvmaraton i Polen gått. Har du sett någonting av det här, Sara?
Jag har sett lite grann på Instagram bara. Så ja. Nej, inte några utförliga resultat eller vad som händer. Jag har hört lite vad som hände och lite placering på svenska, men nej, du får gärna berätta om du såg eller vet mer.
Ja, nej, men alltså jag har egentligen också bara sett alltså via liksom media och sådär, men det jag såg i alla fall att Charlotta Fogberg gick det bäst för, kan man säga, av svenskarna både på dam- och herrsidan. Hon kom på en 18:e plats och hon sprang på personbästa tiden 1:10:19.
Oj.
Det var ju väldigt kul. Ja, hon är ju verkligen, hon gör ju framsteg hela tiden.
Men jag sa ju också när jag kollade Finnkampen att det syntes att hon är i riktigt bra form. Och hon gick ju och väntade då bara på ett maraton, var ju det då.
Ja.
För att prestera. Men man såg när hon sprang att hon var i riktigt bra form.
Ja, verkligen. Och på damsidan så fanns också Carolina Wikström och Hanna Lindholm med och sprang. Och där så kom, vänta, vad kom de nu i placering? De kom på 37:e och 43:e plats. Och där så sprang de också på personbästa tider, tror jag att de gjorde. 1:11:31 på Carolina Wikström och Hanna Lindholm 1:11:48. De var ju väldigt jämna andra.
Ja.
Det var kul att hålla ihop så här också till ett lopp.
Ja, jag tänker att det är just där, det känns som att långdistansen för damerna i Sverige är väldigt bra och hög nu. Och att det inte bara är en eller två, utan det känns som att de egentligen är ett gäng där som pushar varandra och sparrar varandra.
Ja, men verkligen, det är så här, ja, det är stort ting som återkommer. Namnen hör man, känner man igen nu, tror jag många gör, liksom, på de här som inte är i toppen, men det håller på att ta sig upp. Liksom. Så det är jättekul ju. Och sen på herrsidan så gick det bäst för David Nilsson? Jo, jag tänkte det. Ja, David Nilsson. Jag skrev fel här nämligen. Han gick det bäst för. 1:01:40 kom han in på. Och han placerade sig, jag är lite osäker på vilken placering han kom på faktiskt. Men efter honom på svenskarna kom Mikael Ekvall på 1:02:48. Och Emil Milan var med här också och sprang. Han som vi har snackat om i podden förut.
Ja.
Som har blivit väldigt, väldigt bra. Han kom ju på 1:02:53. Men grejen är att han trillade i början av loppet. Ganska illa och slog i bröstet väldigt hårt mot asfalten. Så att starta ett VM med att trilla så rätt så hårt i bröstet kan inte vara jättekul start. Så han hade lite problem med andningen, sa han, första milen. Så jag tänker att han hade ju säkerligen placerat sig och gjort en ännu bättre tid om han inte hade trillat, tror jag.
Ja, och det här såg jag, för det här finns ju på hans Instagram. Det finns att om man vill se så ser man alltså klippet när han trillar. Och det här är ju liksom i starten. Och det som är ju kul med honom, varför han kanske också trillar, är ju för att han är ju med. Han går ju ut med i toppen där och liksom är med och trängs och liksom vill placera sig bra, vilket känns som att det börjar kännetecknas hur han springer, att han är liksom, han vågar springa på och så.
Han är så aggressiv.
Och så ser man just hur han trillar och verkligen inte så lite snubblar till lite, utan verkligen som du sa trillar med bröstet ner i asfalten. Och jag förstår att han typ tappade luften, och då vet man ju själv när man tappar andan. Hur det känns här att få tillbaka andan genom att bara stå eller ligga ner. Och han ställer sig upp direkt och fortsätter springa. Så han måste ju verkligen ha kämpat med den där, att få tillbaka andningen i en också normal puls eller vad ska man säga.
Ja, verkligen. Nej, men starta ett loppet så och sen mentalt kunna liksom vända det här och ändå springa vidare.
Ja.
Jag menar, 1.02 är en väldigt bra tid att komma in på också.
Ja, men verkligen.
På det här. Så väldigt fint presterat av svenskarna här under VM. Sen har det också varit Backyard Ultra. Det har varit VM där också.
Ja, precis. Och, Backyard, kan du berätta lite vad Backyard är? Ifall att det är någon som missar. Jag tror att vi har pratat om det någon gång. Men kan du berätta konceptet?
Ja, alltså Backyard Ultra, det startade i USA från början. Och tävlingarna genomförs på ett varv som är 6706 meter långa. Där deltagarna springer så många varv man kan. Men det enda kravet är att varvet ska genomföras på mindre än en timme. Och sen varje hel timme så startar ett nytt varv. Och de löparen då som misslyckas med att slutföra varvet inom en timme, de avbryter tävlingen. Och sen pågår loppet fram tills det bara återstår en löpare. Det här är ju ett speciellt koncept. Och väldigt så här grymt kan jag känna. För det blir ju en press att hela tiden springa varv efter varv efter varv.
Ja, och det gör ju också att man kan ju hålla på väldigt länge och komma upp i väldigt långa distanser. I och med att du tar ju de här, du delar ju upp det som sagt i varv. Så det var 6,7 ungefär.
Ja, precis. Kilometer per varv.
Så att det blir ju liksom så här en etapp i taget. Och så hinner du stanna till och liksom äta, vila. Och ja, alltså till och med de bästa löparna som håller på längst, de hinner ju till och med powernappa. Alltså det är ju sömnen nästan som blir problemet på sikt.
Ja, och jag kollade upp, alltså bland svenskarna kollade jag upp vilka som vann där. För det var ju så i år så körde ju alla i sina egna hemländer på grund av coronan.
Ja.
Så då var det ju Tobbe Gyllebring och Anna Karlsson från Sverige som vann. Tobbe han sprang 55 varv. Han sprang, hade 45 timmars effektiv löptid. Och kom runt 36,8. mil blir det va? Ja. Och Anna sprang 54 varv. Och det blev 36,2 mil. Alltså förstår du hur långt det är?
Ja. Oh. Alltså.
det är helt galet alltså.
Ja men precis. Jag skrev också det, för jag kollade upp det. För det här var ju liksom, de vann ju då SM kan man säga. För det gick ju som samtidigt kan man säga. Och de var med på VM.
Exakt.
Men de blev ju som bäst av de svenska deltagarna. I Finland så hade man 15 stycken deltagare med. Så att det var liksom finska landslaget som var 15 stycken. Och de samlades allihopa i Esbo utanför Helsingfors. Det. Och där sprang de 15 tillsammans. Och en av dem var en kille från Åland som heter Emil Söderlund. Ja, så det var
vet
ju
du
super.
Vem det är sen tidigare?
Jag vet till namnet, vet jag. Och det här var faktiskt roligt för att för 2 år sedan när vi var på Åland på sommaren, så då var det ett backyard som var på Åland, och för vilket min stora systers sambo, han är jätteduktig backyardlöpare och ultralöpare. Så då var han så här, men vi ska springa där på Åland. Och jag satt som tur var då, säger jag, för det här är inte riktigt min grej. Jag satt som tur var då på flyget till Gibraltar, till öspelen. Så jag missade det här, men både Lasse och Hannas kille Oskar, de var med på det här backyard. Och då var han här, Emil Söderlund, också med där och sprang. Så att, så att Lasse har ju sprungit mot han här.
Coolt alltså.
Jag tror att Lasse nöjde sig med typ, jag kommer inte ihåg många, men han typ satsade på eget distansrekord. Så att det var ju kanske bara runt 3 mil kanske han sprang.
Ja, men ändå.
Det är alltså, sånt. Ja. Nej, men så men han var, och han han sprang 39 varv ändå.
Oj.
Ja. Och jag tror att han var andra bästa i Finland och 37 totalt i världen ändå. Så det var ju ändå häftigt på det sättet.
Ja, verkligen.
Så det var kul. Så de samlades ju ändå liksom så här tillsammans och sprang. Och det tror jag ändå är en stor fördel, att man ändå är som ett gäng där. För man måste nog springa med folk som också är väldigt, väldigt bra.
Ja.
Och så är det ju när de tar de här svenska rekorden eller världsrekorden i backyard. Då har man ju oftast ett team. För att i och med att regeln är ju så att den som är sist kvar vinner. Men det betyder också att när du är sist kvar så får du bara köra ett varv till. Så du måste sen avbryta.
Ah, sen måste man avbryta.
Yes. Ah. Så att för att få kunna slå ett världsrekord så måste du ha en tillöpare som springer ett varv mindre.
Ah.
Så att det blir ju ganska mycket taktik och därför tävlar man ju ofta då liksom i, som i team som gör det här så att man liksom verkligen går ihop och pushar och hjälper varandra för att komma så långt som möjligt.
Mm.
Och världsrekordet det är på 68 varv, alltså 45 mil, och det är en svensk som har det.
Ah.
Så att det är oj, nu kommer jag faktiskt inte ihåg hans namn, jag inte skriver ner. Vi kan, kan kolla upp det. Men det som var roligt nu, det här var VM då. Så att de höll ju på långt efter, det var igår kväll. Så att jag kollade liksom när de har gått på 68 timmar. Det är ju nästan tre dygn. Och då fattar man ju det här med att starta 6,7 km slinga varje timme. Alltså det är lång tid man håller på i tre dygn. Om man tänker att man ska hinna äta och sova. Och det är då man också förstår att det kanske inte är löpningen i sig som sätter stopp, även om man har sprungit väldigt långt. Men håller man igång så där länge så blir man, kroppen fungerar ju inte utan sömn framförallt. Sömn och liksom att få i sig energin och sådär. Men det som jag tycker att var jättehäftigt, det var att USA hade ett sånt team då som verkligen gick för världsrekordet. Och vinnaren tangerar världsrekordet. Så 68 varv vinnaren. Och det är en tjej som heter Courtney Dowalter.
Alltså det här är så kul. För att jag tror i den här alltså Backyard Ultra så skiljer man väl inte på män och kvinnor egentligen?
Nej, jag tror inte det.
Nu sa jag vilken tjej och kille som vann här i Sverige, men det gör man egentligen inte. Utan det är så här jämlikt på det sättet. Att alla talar mot varandra.
Att, ja, men precis. Här ser man liksom att åtminstone än så länge, det är ganska ny sport fortfarande, men än så länge så ser det ju ut som att tjejer har kan prestera lika bra liksom fysiskt, vilket det inte brukar vara i de flesta sporter för att det brukar krävas för mycket. Men just det är intressant att se vad händer just när det blir längre och längre och längre, för det ser ju ut som att tjejer har en väldigt bra återhämtning och kan just det här tuffa på i ett lägre tempo men väldigt länge. Sen vet man ju inte om det kommer fortsätta se ut så eller om det är för att sporten är ganska ny och att det liksom kommer utvecklas ännu, att killarna kommer bli ännu bättre eller så.
Ja, det här är intressant. Det här är ju verkligen, för det blir inte samma liksom fysiska förmåga i det här att explosivt kan trycka på det killar har större fördel än tjejer. Det här blir ju något helt annat. Du ligger liksom maler på ett tempo som inte är så högt.
Ja, precis. Och man kan ju ha lite olika taktik, för man hinner ju i stort sett inte riktigt, men man skulle nästan hinna gå runt. Inte kanske riktigt. Men då får man ju ingen vila. Och de har ju, de löparna har ju också så här liksom ett helt team med sig, så att de får ju liksom hjälp med allting när de kommer in i mål. De har ju liksom någon som står och servar dem med mat, kanske massage. Och just hon här, Courtney då, då såg man på henne, så hon har en jättestor Instagram som man kan följa om man vill.
Henne måste jag in för direkt. Courtney, vet du vad?
Courtney, så det är C-O-R-T-N-E-Y. Och sen är det Dowalter, alltså D-A-U W-A-L-T-E-R.
Ja, men jag ser den här.
Mm.
Ja, det är hon. Ja, men henne har jag sett förut. Ja.
Och hon just där ser liksom också just att hon har liksom hur hon springer typ bara igenom mållinjen och rakt in i ett tält. Och där har hon ju sitt team som bara, du vet, häller i henne energi. Och vad jag förstod så gjorde hon här på, framförallt på slutet, att hon sov 10 minuter, alltså somna 10 minuter.
Just det.
Mellan varje varv för att få sömnen. Och det tänker jag, jag undrar hur det är att vakna upp om man är så trött som man typ inte fattar vad man ska göra, eller om man fortfarande vet vad man håller på med. För tänk dig annars att bli väckt och bara, just det, jag ska ut och springa. Ah. Så ja, men intressant så här tävlingsform, för det jag tycker att det är en sak jag stör mig lite på, men jag fattar att det är en del av sporten också. Det är liksom där som till exempel nu, jag tror att hon är jättenöjd med att ha tangerat världsrekordet. Men samtidigt är det så här, hon var ett varv ifrån att ha världsrekordet själv. Och det får hon inte ta, för att man får ju bara springa ett varv själv. Så att det hänger ju lite på den som blir tvåa.
Mm.
Det gjorde det säkert för han är svensken också. Just man vet det. Ju inte han svensken som har haft det. Han precis. Kanske också hade kunnat fortsätta flera varv till. Det vet man ju inte heller. Men det blir ändå en sån här speciell grej att man får ju aldrig veta hur långt de faktiskt kan springa. Man får ju bara veta hur långt tvåan kan springa och att ettan kan göra ett varv till.
Ja, precis. Det blir speciellt.
Ja. Men jag tycker att man har börjat se de här lite mer och mer. De här typen av lopp. Jag vet att det finns på Lidingö finns det. Och som sagt, Åland finns det. Och det tycker jag att det är väldigt bra. Alltså, folk kan ju springa jättelångt. Jag vet att min store syras kille då, han har tror jag sprungit också 34 varv. Det är också väldigt hög nivå.
Oj, det är
Så det är ju... Ja, nej men gud. Det blir också 34
gånger 6,7 sa vi det.
Ja, så det blir en bra bit över...
22 mil,
ja exakt. Så att det är egentligen därifrån jag har fått veta det här genom han. För jag vet att han har varit med i många så här lopp de senaste åren. Men jag har också sett att det till exempel var alltså vanliga motionärer som också kör det här. Och jag tycker att det är ett roligt sätt att framförallt till exempel så här... Nej men just att ta distansrekord. Att säga, nu ska jag springa så långt jag någonsin har gjort. Och så blir det ett lite roligare sätt än att alltid tänka att man ska springa allting sammanhängande. För att det blir ju ändå, jag ska ändå säga att det räknas som ett distansrekord. För att du har ju ändå, samma sak om du springer maraton. Du kan ju gå lite emellanåt, du har ju fortfarande sprungit ett maraton.
Absolut.
Så att det spelar
ju liksom, det spelar ingen roll. Nej.
Och då tänker jag att det här är också ett bra att säga att man skulle ha som mål att springa ett maraton nästa år. Då skulle det här kunna vara ganska bra att testa att springa distansen först så här kanske. Eller liksom så, som en del. Så jag tycker att det blir ett väldigt tillgängligt sätt för alla. Och att man kan ju också nöja sig efter tre varv. Alltså, det är ingen som säger hur långt man ska springa. Men det är ju ett ganska roligt sätt att springa. Och att man alltid samlas upp. Det blir inte det här att man halkar jättelångt efter. Utan man samlas ju upp och så hinner man vara olika länge i målområdet innan nästa start.
Faktiskt. Ja, men det blir ganska inkluderande. Och sen kan man alltid stanna när man själv behöver stanna och avbryta.
Exakt. Och jag vet att min store syra, hon har ju varit med såklart då på de här och peppas och hur hon har med, du vet, så här, massa mat både till Lars och till henne själv och sitter i en sån här brassestol. Liksom, du vet. Och sen kan hon åka hem och sova några timmar och sen kommer hon tillbaka. För det är ju så, jag menar, säg att han har sprungit 34 varv, det är ju 34 timmar. Det är ju liksom en bra bit över ett dygn. Så att jag vet när de här tävlingarna är igång, då så kan hon vara så här hemma och sen skriver hon så här, nej men nu ska jag åka tillbaka och heja på Lars. Och så åker hon tillbaka. Och så. Det är så sjukt tävlingsform när man tänker att jag själv tävlar på så här 12 sekunder.
Ja, det är lite skillnad i tid. Det blir ett socialt lopp blir det ju, och som sagt väldigt inkluderande. Så på så vis är det väldigt bra och väldigt intressant träningsform.
Ja, verkligen.
Eller tävlingsform. Ja, så det var lite kul att ändå fånga upp det här, tyckte vi här i podden. Sen annars för dig, Sara, veckan, hur har du tränat på?
Jag har inte haft samma flyt som veckan innan, det var då jag hade tränat nästan varje dag.
Ja, du var väldigt duktig förra veckan.
Ja, men träningen. Det var egentligen bara så att jag åkte till Bosön direkt efter vår senaste podd, så där körde jag ett styrkepass. Jag ska komma tillbaka till den här Bosövistelsen, för det är en sak som hände som jag ska berätta. Men för att ta veckan klart. Så jag körde ett överkroppspass på Bosön då. Och sen så åkte ju som sagt Lasse iväg till Åre med sina kompisar. Så jag var ju ensam med barnen torsdag, fredag, lördag, söndag. Och när man är hemma med två barn, det blir inte mycket tid över.
Nej.
Men jag har några fantastiska grannar som var så här, som visste om att jag var ensam hemma. Så de var ju också så här, de har barn i samma ålder. Så de bara, vi kan hämta Rasmus på lördag. Så kan han vara här och ha lite playdate i 2-3 timmar.
Vad mysigt.
Så då hade jag bara Lia. Så då tänkte jag, då hann jag först städa lite kaoset. Och sen så hann jag vila en halvtimme. Och sen kände jag mig ganska fin efter att jag hade vila. Så jag bara, men gud, jag hinner ju springa en halvtimme innan jag sa att jag skulle komma och hämta honom. Så då var jag ute och körde ett av våra pass igen. Från Spring så snackar vi.
Gjorde du?
Ja.
Var det pass två på efter graviditetspassen?
Pass
eller vad var det för något?
Tre.
Pass tre.
Mm. Och nu var det var också lite sammanhängande. Som jag berättade förra gången, att när jag sprang 4x5 minuter så fick jag sådär ont i magen. Mm. Men nu var det också 4 intervaller med olika längder. Men den längsta var 8 minuter och så var det en på 6 minuter också. Och nu funkar det bra. Så det är inga ont i magen den här gången.
Nej, men vad skönt.
Ja, så, men däremot märker jag ändå att den magen, det kan komma liksom av stress och eller typ om jag äter något surt eller något sånt också. Så jag tror att den är känslig överlag. Men just att nu gick det bra att springa. Så det var jättehärligt att känna att det var verkligen ett superhärligt pass. Så då fick jag ändå till en löpning kort där då på helgen. Och sen var jag igår, i förrgår skulle jag träna också. Jag vet inte om ni såg det på story. Jag skulle köra ute i gymmet och det var så jäkla kallt.
Jag såg det. Ja. Du frös lite om händerna, va?
Alltså händerna. Och så tänkte jag då först att jag skulle kunna gå in och hämta några så här handskar. Alltså typ så här trädgårdshandskar eller någonting du vet, som har lite så här grepp. Men jag bara, men det är inte bara det. Jag bara, jag fryser om tårna. Jag fryser om låren. Det känns som jag skulle kunna sträcka mig. Om jag, alltså förstår du? Att jag bara, nej. Jag går in nu.
Alltså, men inte då, värt det liksom.
Nej. Men då gjorde jag det så att jag nu har skaffat ett gymkort i samma byggnad som Rasmus förskola. Så men det ligger...
Smidigt.
Ja, jag tänkte först ta Bosön direkt. Oh. Men så tänkte jag att det är inte långt till Bosön, men det blir ändå ett extra stopp varje gång jag ska någonstans. Om jag ska iväg. Så, så tänkte jag att det här är liksom... Jag parkerar, alltså, har jag bil så parkerar jag på precis på förskolans parkering. Så tänkte jag det blir inte ens ett extra stopp. Och i dagsläget så känns det som att det är logistik som styr. Jag måste liksom göra... Det är ju tiden som är svår att få till. Så då tänkte jag så här, bara, nej men nu tar jag på det här fram till jul. Och sen efter årsskifte, då tänker jag också att jag kanske börjar springa lite mer och lite mer löpskolning och den här. Så då kommer jag ta på Bosön kort där då. Så kan jag nu bara köra lite enstaka gånger där om jag får lust. Men, så nu kommer jag köra på Fit for Life, heter det. Det är där jag har jobbat förut fast på Södermalm. Det är samma kedja. Så det är ett CrossFit-gym.
Ja. Aha.
Ja, men det är också så bra i och med att CrossFit-gym är mest uppbyggt på att ha klasser. Vilket gör att det är inga klasser där den tiden jag kommer vara, du vet, innan hämtning eller precis efter lämning. Så att det är stort sett tomt. Och det är jätteskönt, för då kan jag också ha med mig Elias och det är ingen, man känner sig inte i vägen någonstans eller så.
Alltså så bra för dig ju.
Ja, så nu är jag pepp igen på att liksom så här komma igång på nytt. Men jag fick ju ändå ihop 3 pass på veckan och jag tänkte det som en jättedålig vecka. Men jag skrev ner dem sen bara, men 3 pass tycker jag ändå det är en okej.
Okay. Ja, så att, absolut. Ja,
så gick det för mig. Hur har din träningsvecka varit?
Jo, men alltså den har, förra veckan var väldigt bra, alltså fick till mycket bra löppass och sådär. Den här veckan har jag sprungit väldigt lite. Jag skulle egentligen få till löpningen i fredags och lördags tanken, men då fick jag inte huvudet i fredags. Så jag kände att jag vågade inte chansa på att träna. För jag är sån som typ aldrig har huvudvärk. Har jag det så är det typ något på gång i kroppen. Jag tänkte såhär, men gud, nu förkyller på mig någonting, så jag vågade inte köra. Och lördagen var det samma sak där, jag vågade inte chansa. Sen söndag så var vi i hallen där vi alltid är på söndagar och tränar med oss barnen. Och då var det fortfarande så här, nej fan, jag har fortfarande huvudvärk, så jag vågade inte riktigt köra något hårt pass då. Jag skulle kört ett pass av styrketräningsupplägget då egentligen, tänkte jag. Men jag avstod där och körde istället lite löpskolning, lite rörlighet, några lätta styrkeövningar. Men det fick räcka då. Men sen nu måndag och tisdag, vi poddar ju på onsdagar, så då är det onsdag. Så måndags så körde jag pass 1 på andra veckan av mitt styrketräningsupplägg. Och då fick jag med min sambo, vi tränar aldrig samma saker. Så här var det jättekul för mig att ha honom på samma pass som mig. Så vi åkte dit på lunchen till träningsverket och det är också en crossfitbox jag faktiskt är i, Sara. Så att, och det är väldigt bra. För
men jag
tänkte
på det, att
det
har sett ut som en klassisk.
Ja, den, ja. Och då så körde vi lite övningar ihop där. Och han är van med så här CrossFit-pass. Och det är väldigt så här intensivt, många reps och så här, vet, tempo. Det är flås ihop med styrka. Så, och det här jag kör är inte alls samma sak. Det här är mycket lugnare övningar. Det är jäkligt jobbigt för musklerna. Det är ganska långsamma liksom, rörelser ibland och mycket balans. Så han tyckte att det här var jättebra. Han kör typ aldrig sån här träning annars själv. Så vi körde lite bland annat några övningar som vi körde. Det var den här Bulgarian split squats med vikter. Och det var lite kul för att jag klarade av att ha vikter på den här övningen. Men han gjorde inte det. Och han är mycket starkare än mig i vanliga fall.
Mm.
Så jag bara, jaha, vad är det här liksom? Men det är, han är inte van med den de rörelserna. Och ett ben i taget, jag är mer van att jobba med liksom, än vad han är.
Jag tänker balansmomentet också.
Balans, exakt, rörlighet. Alltså det är många faktorer där. Det är inte jag rörlig, men han är ännu mer orolig än vad jag är. Så att det är många faktorer som gjorde att den övningen passade mig så mycket bättre. Jag var starkare den övningen än vad han var. Airplane. Vet du vad det är för övning?
Nej.
Det här var så svårt. Den här var han bättre än mig på. Den här var jättesvårt. Det var också balans. Så det är typ, om du står med armarna rakt ut och på ett ben, lite som du går ner typ och göra en dragon, en draken ja. Typ. Du går rakt ner så, står rak linje med liksom ryggen och höften och rumpan och så. Ena foten rakt bak och så är man rakt ut som en flygplan. Så står du i grunden.
Mm.
Och sen så går du, pendlar du höger sida, står kvar foten, ner med handen, alltså mot foten. Och fortfarande har en rak vinkel alltså mellan axlarna så, som flygplan. Och så vänder du, annars så ska du flyga liksom.
Jaha.
Och du vänder höger, vänster. Den här var så jäkla svår. Alltså jättebra övning. Och man går ner så långt när man kan gå ner åt sidorna. Väldigt, väldigt bra balans, stabilitet, fotleder, fötter, alltså bålen. Ja, det var intressant. Jag har aldrig gjort den förut.
Och hur länge gör man den? Eller hur många repetitioner?
Den körde eller? Vi 8 på varje sida. Kan okay. man säga. Så 16 stycken var det så här, totalt fram tillbaka.
Och långsamt antar jag.
Långsamt. Mm. Min sambo stressar ju för han som var med crossfit-övningarna så han körde fort. Jag bara, ta det lugnt liksom. Och det är kanske svårare för mig med för jag tog det långsammare. Alltså det är liksom...
Det blir ju längre tid också att stå. Och det är oftast den där tiden efter när man har stått ett tag så börjar det liksom krampa i allt från foten upp mot höften liksom.
Alltså en jättejobbig övning verkligen. Den ser lätt ut men är jättesvår och jättejobbig. Och sen kör mycket bålövningar som är på ena sidan i taget så vi körde kettlebell, vi gick med kettlebell på en ganska tung kettlebell, bara gå vanligt och hålla en kettlebell på en hand och gå fram och tillbaka, alltså 40 meter på per sida, och då känner man ju på andra sidan bålen där man inte har kettlebellen, känner man jättemycket. Sådana övningar gjorde jag lite grann, och det är ju liksom vi kör som uppdelat i 2 eller 3 olika delar i varje pass just nu. Så det här var liksom en del, så nästa del är fokus på någonting annat och så här, så går man vidare.
Mm.
Jag kommer lägga upp också en film snart hur ett av mina pass har sett ut. Så man kommer få kunna följa det här lite om man skulle vilja på Instagram.
Vad kul.
Ja, så än så länge känns det, men styrkan känns bra än så länge. Jag tycker att Victor gör väldigt bra jobb i att hitta bra övningar för mig. Övningar som jag känner igen, alltså så här, rörelserna och hur man tar i ganska mycket från andra övningar förut utan vikter, men det är ändå nya övningar, så nya inslag, så vi säger det här, det känns väldigt bra för mig och väldigt löpspecifikt, känns många övningar, så jag tror att det här kommer bli väldigt bra framöver.
Det tror jag också. Ja, då hoppar jag tillbaks till Bosen då, som var för en vecka sedan idag då, i och med att jag åkte dit efter vi hade podda. Och det här var en sak som jag tänkte först inte berätta det här för att det var lite jobbigt att prata om. Men så har jag ju lärt mig också att man kanske ska prata om jobbiga saker för att lite så här, bearbeta det.
Ja, men vad händer nu? Gud.
Ja, det blir lite så här, jag känner att pulsen går lite upp nu också. Nej, så här var det. Jag skulle ju dit och träffa upp en kompis och hon var redan inne i gymmet så att jag visste att hon var där. Så jag kom gående, jag hade ju Lias med mig och så. Och sen så står jag i receptionen och ska betala in mig. Så jag står och pratar med han killen. Det var en ganska ung kille som jobbade i kassan då. Och sen medan jag står där och vi står och fyller i, för de hade gjort något nytt system så man behövde liksom registrera sig på nytt och sådant. Så står vi där och ska fylla i de här papperna. Och då kommer det en man från omklädningsrummet med ganska raska steg och bara pekar på sin hals. Och att han, man hör att han inte får luft. Han kan inte hosta.
Nej. Men lägg av.
Och han, kan, alltså, han signalerar att han har satt någonting i halsen. Och att han behöver hjälp. Och det är så här, när man börjar fatta, man vet ju liksom, man har läst om sig bara, ja, alltså så här, men alltså hur man reagerar i stunden sen ändå är så fruktansvärt läskigt. För att annars också, när man har satt i halsen, om man får lite luft, då är det ju så här ändå att man kan lite harkla sig eller hosta och kanske ändå väsa fram så här, jag får ingen luft eller någonting. Men nu var det liksom, det var så där helt stopp. Så att det går, han kan inte hosta och han kan inte prata. Och man börjar nästan så här kymta, du vet att läpparna börjar vara blå.
Oh.
Och som tur var så är det ju den här unga killen som bara, för att jag blir stressad som fan. Jag fattar ju vad som har hänt och jag typ säger så här, shit, han har satt i halsen, vi måste typ göra Heimlich på han. Men jag säger, du vet, mer bara så här högt vad jag tänker, för att jag som är så stressad liksom. Men han unga killen, du vet, han bara stegar ur receptionen. Jag antar också att han hade ju ögonkontakt med honom, för att han kom ju antagligen, du vet, till receptionen för hjälp. Men att han bara, du vet, så här, kliver ut och kommer runt där, och han här som har satt i halsen, han börjar till och med själv, du vet, backa med ryggen mot honom, för att han är så inne på vad han behöver. Alltså, ni behöver liksom,
han visar liksom där nästan.
Och så börjar de så här, göra Heimlich, det, först händer det ingenting, och då tar jag upp telefonen, för jag tänkte att jag, alltså det, att stå och titta på, det kändes som en evighet, fast det här handlar ju om sekunder. Så jag vet att vi börjar wobbla i väskan, för jag hade inte telefonen på mig, så jag började leta den, och så tar upp den och så här, jag tänker att jag får ringa 112, för att även, för jag tänker att han, det är inte många minuter som man kan ha helt stopp innan man tuppar av.
Nej.
Och då tänker jag att man behöver ha dem på tråden, dels för att de kan vara på väg, men också för liksom så här fortsatt guidning typ. Men sen precis innan jag står och väntar, och det känns också så här, jag tittar på skärmen, jag går, ringer ens upp, för det kändes som en evighet. Och sen precis innan antagligen signalen kom, jag la på faktiskt, för att kanske på 8-10 försök så lossade. Men så han, de gjorde flera stycken, och det var så här, och det kom inte ut sen, utan det var som att han, att det typ föll ner, alltså det åkte in. Men alltså den där, alltså jag vet inte hur lång tid det här var, det var säkert inte jättelång tid, men ändå från att han kom, han signalerade, de började göra Heimlich, och att det gjorde, som sagt, 8-10 sådana försök, så han tog ju bara mer och mer, han killen. Och sen då så här, efteråt, hur det blir så här, jag tror att alla var liksom lite i chocktillstånd.
Ja. Och han, vad här, säger man liksom?
Ja, och då var det, han bara, åh herregud, typ så här. Och han som då, som just hade typ blivit räddad då, han var ju där med något så här, typ fotbollsförbundet eller någonting. För de var ett gäng. Så, och han hade ju då liksom så här, någon form av klass eller möte eller någonting sådant. Så han bara, han typ bara, sen bara, ja, han säger typ så här, tack, så, tack, och sen så typ går han iväg och bara typ fortsätter sin dag. Alltså,
Gud, vad märkligt.
Ja, och det, men alltså, jag tror att, och jag och han här killen i receptionen också, vi bara, ja, vad var vi med pappren att jag skulle skriva under? Och någonting. Och du vet, min signatur, den var så skakig. Så att jag bara, det där ser inte så ut som min signatur. Jag bara, men det får bara vara så. Och sen går jag in och så här ska, och träffar min kompis då, och ska börja värma upp. Och så berättar jag vad som hänt. Och du vet, alltså, då, alltså jag bara, min hand bara skaka. Och jag kände liksom, jag hade ju haft värsta maxpulsen typ på de där minuterna vid receptionen. Så det var så konstigt att gå in och träna med den känslan i kroppen. Och sen då efteråt, så det här var ju mitt huvud typ under hela passet. Och sen när jag går tillbaka så stannar jag till i receptionen, dels för att kolla hur han killen mår, och för att säga åt han hur bra han agerade. Alltså hur lugn han var, hur duktig han var, alltså hur så här. Och då sa han att han mådde också ändå, han sa att han mår bra, men att han började fundera så här efteråt, att han bara, shit, hade det gått kanske 30 sekunder till eller en minut till, så hade han ju trillat ihop antagligen. Och att han började så att få de tankarna, så här paniken liksom kring hur hade man, alltså då hade man ju börjat göra typ några hjärtkompressioner och sånt för att hålla igång. Jag vill inte ens tänka på det.
Nej, men alltså, det är det här, vart man hamnar i tillstånd där. Alltså som att alla de tre veckor verkligen kommit i chock där.
Och ja, bara, och det var en annan där också som han var helt så här, han gjorde ingenting. Alltså han sa ingenting, han gjorde ingenting. Och det tror jag att också är ett vanligt.
Det tror jag också.
Alltså att man bara fryser till. Och han, för han satt och tittade på, men han säger ingenting, han gör ingenting. Alltså så. Och jag blev också så här, jag var inte den som agerade, utan det jag gjorde så här, okej, jag kan ringa 112 för att liksom, för mig kändes det som en trygghet. Att liksom så här, okej, de, egentligen tror jag man ska ringa först när en person är medvetslös, men det kändes som att han har ingen luft överhuvudtaget, så vi är på väg dit liksom. Och sen så gick jag ändå upp och åt lunch efteråt, och så det här kanske sen då är typ totalt 2 timmar efter att det här hänt. Då satt jag sen, och jag skulle snart just åka hem, så jag satt liksom bara och matade Elias och lite sådär, och då kommer han här mannen förbi. Och så känner han ju igen mig. Och då stannade han och pratade. Och det var också så här väldigt på något sätt skönt att få prata med han efteråt också. För att den här, och fråga hur han mår. Så han kände igen mig. Så han kom så här. Han bara, jag vill bara säga tack till dig också. För att ni agerade så snabbt. Och att ni var liksom så här. Och så frågade han hur jag mådde. Jag bara, ja, jag blev lite skakig. Jag bara, men hur mår du? Och så sa han att han bara, nej men jag mår faktiskt bra just nu. Men de säger att det kan komma en så här efterreaktion på det här. Och så sa han så här, det var ändå en väldigt nära döden upplevelse. För att han liksom kände att nu hänger det på andra. Liksom, att han fick inte upp det. Och då berättade han. Och det här jag tänkte också att jag ville berätta om. För det, man har ju fått höra mycket just där vad man ska göra just den här Heimlich. Och det går ju rätt att läsa på. Men också just att om det händer en själv. Som han sa, för att han hade läst en artikel för bara ett år sedan. Hade han läst om en man som satt i halsen. Och den naturliga reaktionen när man sätter i halsen och inte får luft är att man ändå går därifrån. Man går och försöker lösa det själv. För att det är lite på något sätt kämmigt. Eller någonting. Många går in på toaletten. Det är en vanlig reaktion. Och det är då ofta folk dör för att de kvävs. Och det här hade han läst om den här mannen som då att man inte ska gå iväg utan man ska försöka gå dit där det finns folk. Och att han, han i den här situationen, jag tycker han agerade så bra, för att det han hade gjort, han hade ätit en macka, han hade satt någon i halsen först lite grann, och sen så hade han hostat till för att försöka få upp den, och då hoppade den helt fel så att det blev värre. Och då drack han juice, vilket gjorde att den typ svällde. Och det var då han kände så här, okej, nu är det helt stopp. Och att då hinner han ändå tänka så här, jag går till receptionen, för där är det förhoppningsvis folk. Han hann tänka att han är på ett idrottscenter där många har den här typen av utbildning och vet vad det är man behöver göra. Och att han kommer ut och visar så att vi förstår så snabbt, att han, fast han inte kan prata, så visar han typ så här armen upp i luften och så han pekar på halsen och visar liksom, visar så här, ingen luft. Och att han verkligen så också går med ryggen mot honom och vet du, verkligen börjar backa till den här killen för att verkligen visa så här, du måste ta mig bak från ryggen liksom. Och det tyckte jag att var så här bara, alltså så viktigt att veta också om man skulle vara i den situationen själv, att inte bara försöka lösa det eller inte hosta eller så här, utan verkligen så här direkt rör dig till där det finns någon som kan göra någonting. Så, ja, men så det var ändå så här, det var ändå så här hemsk situation, skönt att det gick så bra, skönt att jag också fick prata med den unga killen och han här mannen, för det var ju inte att jag sprang på honom 2 timmar senare. Och att man liksom ändå fick höra hans story och hans tankar och hur han verkligen så här, han bara okej, nu är det bråttom, men att han ändå på något sätt var så snabbtänkt och förstod vad han behövde göra. Det var väldigt imponerande. Ja, så det där har hängt kvar lite hela veckan. Jag har känt mig, du vet, så här, du vet, tuggar maten extra noga och är så här.
Ja, förstår det.
Det är så mycket som snurrar i ens huvud på en sån här tid. För det är också så här, nu vet jag att så här var också när jag hade Rasmus som liten. Alltså på någonting sätt, alltid så här, efter en förlossning, alltid så här, tycker jag att jag blir alltid liksom rädd för döden på ett annat sätt. Än vad jag kanske går och är normalt. För att det är någonting så här, det ligger så nära med liksom så här, jag vet inte, katastroftankar ligger ofta nära i huvudet när man har småbarn. Och det vet jag att det är rätt vanligt. För att,
det har jag, man kan jag säga.
Ja.
Väldigt mycket.
Och det är ju ett sätt, så här, vad jag har förstått, som är liksom för att förbereda också på att, liksom så här, att se faror. Så att man, det är ett sätt som, alltså att man får de där tankarna när man blir förälder. Och att det är en del av säkerhetstänk på något sätt. Att man ser katastroftankar för att förstå
det.
Vad som är.
Det kan jag tänka mig att det faktiskt kanske kan vara så. För man blir lite förberedd på, skulle det här hända, skulle jag göra så här. Man förbereds lite så här hur man skulle agera i olika situationer.
Exakt, exakt.
Ja.
Men det var det som jag också tror, att i och med att jag är i det här liksom, där när jag typ är livrädd för att någon ska gå bort, alltså, eller något ska hända. Så att när det här blev, alltså mitt huvud, det var som att jag fattade vad vi skulle göra, men att jag var som så här, jag var så rädd att han skulle kollapsa ihop. Alltså för jag var så här, jag vill inte ens vara med om det här. Alltså förstår du, jag vill inte se det här. Jag vill inte, alltså så blev typ mitt, och jag hade typ inte vågat gjort Heimlich där jag är just nu. Alltså säkert hade jag varit ensam där så hade jag säkert gjort det. Men du vet att jag ville inte ta det ansvaret, för jag var typ mer rädd för att om det inte hade funkat. Förstår du, jag vill inte känna det. Jag vill inte uppleva det.
Nej.
Och det är också så här, så konstigt, eller kanske inte konstig reaktion, men det var ändå så här, ja, man vet ju inte hur man reagerar. Och jag tror man reagerar också olika i olika situationer och beroende på vem och vad som händer och sådär. Men man börjar fundera mycket efteråt, för sen tänkte jag också, han var ju också lite större än mig, både längre och ganska mycket som tyngre. Så jag tänkte, alltså det, jag hade ju nästan behövt ställt mig på någon pall eller stol eller någonting för att få till ett riktigt bra tryck.
Ja, och kunna trycka i den kraft som krävs med.
Ja.
Ja.
Ja, nej, så dagens ros till Kalle på Bosön som bara klev fram och var en hjälte.
Ja, men så bra. Jo. Ja,
och jag tror att han söker eller pluggar, alltså till polis. Så att för han var så här, han hade gått igenom ganska nyligen och han bara, han tänkte också att det är viktigt att behålla lugnet. Och jag bara, ja, det gjorde du. Det var jättebra.
Ja, men så imponerande då.
Ja, men verkligen.
Sen så är det ju så att vi har fått några lyssnarfrågor. Vi har två stycken som vi vill besvara här idag och som lite så här, de liknar varandra lite grann. Jag hoppar in på den första frågan här. Hejsan, tack för en helt fantastisk podd. Jag undrar om ni kan hjälpa mig med ett dilemma jag har. Jag har en liten dotter som är 8 månader nu och har kommit bra in i löpningen efter graviditeten. Jag springer mellan 5-6 mil per vecka. 1-2 timmar med löpvagn varje dag när storbror är på förskolan. Eftersom nätterna ofta är dåliga och jag har så lite tid till mig själv nu för tiden så är rundorna alltid i lugnt tempo. Där jag bara andas och njuter av att komma ut och röra på mig. Det vill säga inga trösklar eller intervaller så långt ögat kan nå. Jag får in ett långpass i veckan på 15-25 kilometer och även 2 styrkepass som är 30 minuter långa. Ett tyngre och ett med spänst. Tycker det är mentalt lite jobbigt med intervaller men är rädd att jag fastnar i mellanmjölksfart. Det vill säga varken för snabbt eller för långsamt för att kunna bli bättre. Jag satsar på att springa Köpenhamn maraton i maj och vill så himla gärna komma under 4 timmar. Har tidigare sprungit 4.06 som bäst. Så det är 6 minuter som jag måste klippa av på mitt personbästa. Jag undrar nu, är er ärliga uppskattning, kommer jag kunna klara mitt mål om jag bara fortsätter med mina lugna pass med samma mängd? Eller bör jag lägga upp träningen annorlunda? I så fall har ni några tips på hur jag kan göra detta med vagn. 1000 miljoner tack för era råd. Kram, Ullis.
Mm.
Oj, Sara.
Ja. Jag säger jäkligt imponerade. Alltså
det här, ja det är det. Hon kör ju på väldigt mycket löpning, skulle jag säga.
Verkligen.
En löpmängd som verkligen räcker till för att springa ett maraton i maj. I mängd, absolut. Jag känner väl så här att hon skulle kunna fortsätta med samma mängd som hon gör idag. Och jag säger så här, för mycket trösklar för henne, alltså för mycket så här motstånd i träningen tror jag kanske blir, eller inte motstånd, men jag tror att hon inte ska kanske tvinga sig själv utmana sig för mycket. Jag tror hon kanske behöver stanna upp och gilla läget lite. Hon har fått barn ganska nyligen. Och jag tror att skulle hon trycka på för tuffa pass så kanske hon inte skulle klara av alltså livet i övrigt. Mm. Tänker jag kanske.
Exakt.
Jag tänker att hon behöver inte vara rädd för, tror inte jag i nuläget, att hon inte kör så mycket intervallpass. Utan alltså, behåll lugnet. Kör på med distans. Samma distans som hon gör. Hon skulle kunna, när hon har vagnen med sig, göra lite fartökningar på passen. Kommer hon typ till en backe kan hon trycka på lite extra med fartökning i backen. Håll båda händerna på vagnen och tryck på. Det här blir ju styrka. Det blir, flåset kommer upp ganska mycket här. Det kan ge jättefin effekt på hennes löpning. Och hon har ju även pass då med vagnen. Det passar. Och sen så tycker jag liksom att om hon nu skulle verkligen vilja få in mer intervaller och känna att hon orkar med det i vardagen, då kan hon ju styra om så hon liksom ökar inte på milantalet i veckan, utan ta ett pass i veckan där hon liksom kör lite snabbare. Det kan räcka med att hon får in några snabbdistanspass, tryck på lite extra med vagnen bara, utan att ha massor upplägg, 4x4 minuter. Alltså tänk bort det lite, men öka på, tryck på lite ibland om hon känner sig stark en dag. men öka inte på fler pass. Den behåll det hon har och kanske till och med vissa veckor dra ner på mängden och kör då ett snabbare pass den veckan. Det är svårt så här, för nu vill hon, hon har ett mål att komma under 4 timmar på morgonen. Och då kräver ju det en viss ansträngning. Hon har aldrig varit där förut och hon fick barn ganska nyligen. Men jag tror liksom, om hon kör på som hon gör, får in lite fartökningar ibland, lite snabbdistans, drar ner några veckor ibland på mängden för att toppa formen lite grann vissa veckor och dra på lite extra då, då tror jag att det här skulle kunna bli, hon kan nå sitt mål tror jag. Det finns hopp för det. Vad säger du Sara?
Ja, nej, men jag är inne på samma spår och det jag skulle behöva helt för att ge den här ärliga, om hon kommer att klara att komma under 4 minuter. Det jag hade behövt veta då är hur träningen såg ut när hon sprang 4.06.
Ja.
För att vi behöver ju vara, vad satt hon in för träningsmängd och vad hade hon gjort då för att klara det målet? Och är det så att det här nu, att hon kanske till och med kanske emot den här föräldraledare nu, hon kanske springer mer nu? Även om inte det är intervaller, men om man tar bara totala mängden, alltså distansen per vecka. Så att om hon jämför lite dem, för jag tror att är det så att hon ligger på mera mängd nu, och mycket av den mängden är dessutom med vagn, så tror jag absolut att hon kommer komma under 4 minuter utan att ändra någonting från det hon gör idag.
Fyra timmar.
Utan att göra det, utan att göra någon ändring från så som hon gör just nu. För att för ett är ju egentligen det här med total distans och att få in volym.
Framförallt det handlar om maraton.
Exakt, exakt. Mm. Så maraton och även på den just 4 timmars gränsen tror jag också att det handlar mycket om att bli van med distanserna och vänja kroppen med
absolut.
Det.
Absolut.
Så att det går inte helt att svara på om det är rimligt beroende på att vi inte vet hur hårt hon tränar, på vilka upplägg hon hade när hon gjorde sitt förra pers. Men det oavsett, så som hon säger att i och med att sömnen inte är så bra just nu, så hade inte jag, lite som du var inne på, jag hade inte ändrat på det här för att hon har ju hittat ett sätt som funkar nu. Och det är mycket, alltså det är mycket mängd ändå. Så pass liksom tidigt efter graviditeten, och hon gör styrka och hon gör spänst och hon, alltså så här, hon har ju ett riktigt bra träningsupplägg tycker jag redan nu. Med tanke på var hon är och hennes förutsättningar för det.
Ja.
Så att jag hade faktiskt inte velat ändra så mycket. I och med att hon verkligen också verkar kunna njuta. Få egen tid. Och det här som hon sa att hon får liksom mer liksom energi. Hon mår ju bra av att gå ut 1-2 timmar. Och då också just att det verkar ju som att själva att bara så här säga intervallpass i sig, att det gav lite stress kring hennes träning.
Ja, men det känns så lite.
Så precis så som du var inne på, att kanske att inte säga att det är ett intervallpass, utan tänka att under den här rundan, kanske om hon är ute 1 timme, en sån runda, så ska jag göra 10 stycken fartökningar. Och de kanske är max 1 minut, och hon behöver inte klocka dem, utan lite mer kör som du kör, utan du trycker på, och beroende på hur snabbt du springer så kanske det styr också hur lång den fartökningen blir, beroende på hur mycket man trycker på. Och sen komma tillbaka ner till den här härliga joggen, och sen inte klocka vilan heller, utan när man känner så här, nej men nu är jag redo att trycka på igen, och så trycker man på upp mot 1 minut ungefär. Och kanske bara lägga in några sådana. Och det behöver inte ens vara 10. Man behöver inte ens räkna dem, tänker jag.
Nej, jag tycker inte heller det.
Nej. Utan bara liksom veta att så här, bara för att få lite det här ifrånskjutet i steget. Och också som du sa, att vissa veckor också tar liksom, även om, hon vill ju uppenbarligen komma ut 1-2 timmar om dagen för att det är liksom hennes tid. Men att då kanske ibland också varva med att idag går jag bara. För att imorgon tänker jag trycka på lite grann. Så kanske det känns också inte lika tufft.
Jag tänker det, för det känns som hon springer ungefär samma varje vecka, liksom 5-6 mil i veckan, 1-2 timmar med löpvagn varje dag. Det känns som att hon kanske skulle kunna göra lite mera skillnad på mängden faktiskt. Kanske en vecka köra typ ett stycke pass mera, en vecka och ta bort då ett löppass.
Ja.
För nästa vecka tvärtom. Alltså så här, lite variera veckorna kanske tror jag skulle kunna vara ganska utvecklande för henne. Och är hon trött av träningsmängden en vecka, ta det lugnt veckan efter. Så kommer hon säkert vara jättepigg till den tredje veckan då istället som kommer efter den. Alltså då kan ju hon kanske få extra krafter och trycka på extra mycket i löpningen. Det känner man ju själv när man har så mycket hård träning några veckor i rad, så tar man en vecka och kör jättelugnt, och veckan efter, då kan man ju ha värsta powern i steget. Så det kan göra väldigt stor skillnad eller effekt på löpningen, att våga dra ner för att sen kunna liksom trycka på mer.
Ja, och jag skulle faktiskt säga att när jag började läsa den där, så först var jag så här, oh, ett litet varningstecken, tills det stod så här att att det är inget tempo eller intervaller alls i liksom sikte, för att jag vill bara njuta av det här. Och det kändes sunt, tyckte jag. Att för att hon har en bebis, hon sover inte så bra på nätterna, och att då att hon går ut och håller sig på en nivå där hon känner så här, det här är härligt och skönt, jag vill inte riktigt pusha mig. Det tycker jag att låter jättesunt där hon är nu, och därför skulle jag inte vilja att hon faktiskt ändrar på det. För det kommer också fler maraton ifall att, alltså oavsett om hon inte skulle komma under 4 timmar nu, vilket jag ändå tror att hon har möjlighet att göra, men skulle det vara det, då är det så här, ja fast hon, alltså, hon har ju fortfarande småbarn. Och det här gör ändå en jättebra grund för kommande säsong. I så fall.
Jag tänker verkligen likadant. Alltså ingen stress, tänker jag så här spontant också, i att behöva prestera så pass tätt in på ett barn. För det är, kroppen tar ju hårt på det här. Så är det bara, det vet vi allihopa som har fått barn. Och jag tänker att ingen stress nu inför den här morgonen. Sen klart att det är kul för henne att ha ett målsättning att komma under 4 timmar. Vilket jag tror är rimligt, absolut. Men sagt, det kommer ju så många fler lopp och möjligheter i framtiden. Så att hon kan jättegärna ha kvar som mål, men liksom inte bli för besviken om det inte skulle gå hela vägen.
Precis. Och igen, superbra jobbat. Alltså jag är imponerad.
Ja men verkligen, jättebra jobbat. Håller så mycket med.
Ja, och jag var glad också att se styrkan, att det var så här, oj, både ett tungt och ett explosivt. Det känns som att det är ändå, hon har ändå en tanke och kring sin träning. Så det där, jag tycker att det låter jättebra.
Ja, verkligen. Heja dig!
Ja, verkligen. Jag har en till liknande, eller inte liknande, men eller ja, lite på samma tema. Ja. En fråga som jag fått. Och då säger jag så här, hej, tack för en underbar podd. Man blir alltid lika glad att lyssna på den. Jag är hemma mammaledig och lyssnar på er podd varje promenad när jag i väntan på bebis. Så hon väntar då fortfarande, hon är gravid nu. Jag har en fråga angående styrketräning och löpning. Så länge graviditeten och förlossningen går bra har jag som mål att efter graviditeten trappa upp träningen så gott det går. När kroppen är tillräckligt stark och återhämtad vill jag vara tillbaka i min löpning och styrketräning igen. Dock ser jag redan nu att tiden till samma träningsmängd antagligen inte kommer att gå, och jag behöver redan nu tänka en ny plan för det. Mitt mål är ju att förlossningen och graviditeten såklart ska gå bra, och gör gärna träningsmål efter det än så länge. Så frågan är, styrketräning är ju en stor del till mycket. Jag har själv hållit på med styrketräning, tävlat i fitness, tränat och tävlat inom friidrott, sprint, yogat, sprungit med mera. Så allsidig träning känner jag att det funnits tid till. Men mitt mål är att komma tillbaka till konditionsträningen också och trappa upp vart efter för att till slut kunna springa halvmara. Så tänker mig långsiktigt mål här nu, och tänker en plan på en träning cirka 4 gånger i veckan, löpning 3 gånger i veckan och yoga 1 gång i veckan. Då är det meningen att ha tid till familjen, barnen och få bra regelbunden träning. Så jag undrar, hur ska man få in styrketräningen på bästa sätt? Och hur tänker ni kring det hela och med styrketräningen? Jag känner mer att hur ska jag kunna få in allt, få tiden till familjen, utvecklas i löpningen och få en god långsiktig utveckling, men också hinna med styrketräningen. Yogan är viktig för mig och mitt mående. Ja, ursäkta en rörig och diffus fråga, jag vet inte om ni förstår den, men tar jättegärna emot svar. Med vänliga hälsningar, Mia.
Vad säger du här, Sara?
Ja, nej men, jag förstår henne. Så hon har ju väldigt bra ambitioner och hon har tänkt igenom. Jag tror det låter rimligt det där med 4 gånger i veckan. Det är ju vad jag själva landar på också. Och det beror ju lite på, som sagt, jag tror att distans, det så vi hörde vi förra frågan också, kan vara lättare att träna just när man är hemma med barn. För att om man har, som sagt, löpvagn och det är nog lättare att få sig tiden till det än kanske styrketräning och yoga, eller alltså så här, beroende på vad man har för mål med den. Men så jag skulle ändå liksom säga så här, jag försök hålla dig till den, som hon sa, 4 gånger i veckan. Och oavsett om det långsiktiga målet är det här halvmaraton, så behöver hon ändå, som sagt, som vi var inne på många gånger, stärka upp kroppen först. Så jag hade nog liksom satt det lite i perioder. och se när är det här halvmaraton som hon vill springa och lite börja bakifrån, så här, hur mycket löpträning tror hon att hon behöver till det, och innan det då också fått in kanske en 10-12 veckors där fokus är lite mer på styrketräning, även om långsiktiga målet är maraton. Så jag tänker så här, först de här 8-12 veckorna efter graviditeten, där man bara liksom landar i den nya familjen, lär känna bebisen, kniptränar, inre bål, går promenader, alltså, och bara kommer in till bra rörelse. Känns det bra?
Ja.
Börja med lite kroppsstyrka, gummiband och så den här typ väldigt skonsamma träningen. Och sen skulle jag ändå vilja att hon börjar kanske 2-3 gånger i veckan styrka för att få en lite snabbare effekt av den. Så 2-3 gånger i veckan styrketräning, och sen kan hon då börja köra där en gång i veckan kanske kondition på cross trainer eller på cykel eller någonting, för att om hon känner att det är skönt att få upp pulsen. Nu, jag är ju ingen expert på yoga, men det jag tänker att den ger är ju det här lugnet och att liksom så här landa lite i nuet, och att det är den delen man mår bra av. Och då skulle jag faktiskt istället för att sätta in den så här en gång i veckan en timme, försöka sätta in den kanske 3 gånger i veckan 20 minuter och få lite lugn och ro på kvällen, kunna kanske stänga in sig i något rum, tända något ljus, andas. Och att det kanske skulle ge minst lika bra effekt som att tänka att man tränar yoga en gång i veckan. Så min tanke är egentligen att börja med styrketräning, se det som en periodisering, smyga in konditionen efterhand, och sen kanske du kör, ju närmare maraton och det här börjar komma, då kanske du har en styrketräning, 3 löpning, och kolla om det får tid till yogan så här korta stunder istället. Annars får vi kanske sätta in styrketräningen i slutet av något lättare löppass eller något sånt, så att man får mer tid. Hur tänker du?
Jag håller med dig så mycket i det här. Alltså det känns som hon ligger också steget före. Alltså hon ligger så långt fram i tiden, känns som hennes tänkt lite, i och med att hon har inte fått barn än. Och efter barnet är fött så måste hon först komma tillbaka till rörelser, som du sa förut, rörelse, lugn, aktivering, allt det här liksom. Promenader, alltså komma tillbaka till sin kropp lite. Och det tar ju ett antal veckor innan man är tillbaka. Det vet du, Sara, som har varit i det här nu. Och som du säger, grunda sen med styrkan blir ju en jätteviktig del. Jag menar, gå direkt in på 3-pass löpning och 1 yogapass. Det blir ju lite mycket i tidigt skede. Det kan komma längre fram. Så jag känner, hon liksom är kanske typ ganska många månader framåt nu i tankarna lite. Hur ska hon börja träna sen när hon verkligen ska börja träna? Alltså satsa på riktigt löpningen. Det blir ju styrketräningsperiod först, som du säger, 10-12 veckor kanske, fokusera på det som periodisering, och sen efter det gå in på mer kondition, trappa upp den. När hon kanske är några månader innan loppet, då vill hon ju få in mer löpning såklart, och då blir det mera dra ner på styrkan lite, öka på konditionen. Som du säger, behåll yogan som en del kanske av vardagen. Få in det kanske kortare pass 3 gånger i veckan. Sen kraven på passen där kanske också. Så det känns som att hon liksom ligger så långt före i tanke mot var hon egentligen är just nu. Hon väntar på att hon ska få barn. Så att börja tänka upplägget inför, var det halvmaratonsatsning?
Ja, alltså jag tänker ändå så här...
Stod det något om att hon satsar på något mål?
Nej, det stod inget tidsmål att hon vill kunna springa.
Hon satsar på...
Men samtidigt, jag är ju... Jag skulle säga att jag är ju precis som hon här. Så jag hade ju också, innan jag hade fött, så hade jag ju en 1-årsplan för hur jag ville komma tillbaka och sådär. Och jag tycker att jag tycker ju om att ha det så länge man är lyhörd och vet att så här, jag har en plan som jag kommer högst antagligen behöva gå ifrån ibland. Eller liksom så här, och att jag är fin med det, så att jag inte tänker att jag har en plan som är skriven i sten. Utan det kan vara skönt att ha det för att mentalt veta vart jag är på väg. Men att sen kommer jag ihåg, sen kommer jag få justera på vägen och se vart jag hamnar. Ja. Lite hur jag har tänkt med min egen, som jag tänkte kan vara lite till hjälp, det är ju ändå ungefär som 12 veckors cykler. Så de första 12 veckorna, det var ju det här som vi sa, att bara landa i att man har fött ett barn, man känner in kroppen, man får ta det därifrån. För mig var det ju helt nytt med snittet till exempel, det var ju inte i min plan. Det sköt ju min träning bara där 5 veckor, att jag låg efter nästan 2 månader. Och det var också fine. Men liksom, man får ju liksom ta det varifrån det kommer. Men då hade jag ändå 12 veckor på mig att liksom det. Och sen, nu är jag ju inne i en 12 veckor med styrka och stabilitet. Även om jag vill sprinta. Och jag vill ju springa och hoppa. Ja. Det är ju mitt mål. Men jag vet ju att jag behöver ju den här styrketräningen för att kunna göra det. Där tror jag på hennes de 12 veckorna som kommer, det här andra blocket. I och med att hon inte kanske behöver bli lika stark som en sprinter, så tror jag att redan där känns det bra att jag kommer igång med löpningen, så kanske hon kan mixa upp det lite mer att börja kanske första 6 veckorna med lite mer styrka och sen ge ett av passen till löpning redan där. Och liksom så att det ska mot distans. Men i och med att hon också är träningsvan, hon har tävlat i fitness, hon håller på med styrketräning, friidrott och så här, då vet hon också vilken bas och grund hon har haft, som hon skrev att det har ju funnits tid till den här grundträningen. Och för att hon tror jag ska uppleva det här halvmaraton så som det ska vara i hennes huvud, då tror jag att hon behöver någonstans också komma tillbaks till den grunden som hon har haft tidigare. För det kan jag känna med min träning också. Så här, ja, jag vill tillbaka till att sprinta och vara lika snabb, men jag tror att mycket varför jag var så snabb och stark var för att jag hade min grund i andra saker också. Så jag har liksom lite så här, även om inte jag nu ska bli gymnast eller crossfittare på nytt, så har jag ändå så här att jag vill kunna göra en muscle up, jag vill kunna gå på händer, jag vill kunna hjula, jag vill kunna säga, för det här är min grund som jag alltid vill ha, för jag tror att det bygger på att jag också kan toppa mig lite högre genom att ha en ganska avancerad grund också, och jag tror att det är det hon har haft och är liksom en tränande tjej, så jag tror att hon behöver hitta tillbaks till den allmänna känslan ändå för att kunna njuta av den här halvmaran.
Absolut. Som du säger, det är klart hon kan ju smyga in löpningen ändå liksom, i den här styrketräningsperioden kan du få in lite löpning, så du får in din träning nu, Sara. Så det är klart att hon kan, men på ett så här, en ganska så här basic, alltså låg nivå ändå, att man börjar kombinera med gång och jogg och alltså ta det varsamt i början, trappa upp det långsamt. Det är väl det hon behöver tänka på i början.
Mm. Så ett fokusområde betyder ju inte att det behöver vara bara det, men att det är kanske det det mesta av den träningen handlar om styrka, stabilitet där i början. Men det betyder ju inte att det behöver vara bara det. Man kan ju absolut jogga en gång i veckan eller köra just cykel eller så där också.
Mm. Mm.
Men jag tycker att hon gör det bra med att liksom, så att tänk ut vad målet är, gör en liten baklänges planering för att få in de här 12 blocken och se var hon landar i dagsläge. Och våga ha lite andra fokus med träningen innan hon börjar tänka bara på det här maraton. Och bibehålla faktiskt styrketräningen under den träningen också, även om det kanske bara en gång i veckan. Eller efter någon löppass. Så tror jag.
Precis.
Och att landa, som hon var ju realistisk också med, 4 pass känns rimligt och det tror jag absolut stämmer.
Ja. Ja. Det låter väldigt rimligt. Som sagt, vi har ju ett liv utanför träningen också, men jag förstår att man vill verkligen liksom få till träningen. Det är jätteviktigt för många människor. Så att, nej men hon har ju ett tänk som kommer vara absolut rimligt i 4 pass i veckan. Frågan är bara hur hon ska lägga upp det då. Men då måste hon ju, som du säger, veta så här, alltså när vill hon vara här liksom, och alltså förberedelsen månaderna dit, hur ska hon lägga upp dem, det beror ju på när hon har det här som mål, så att säga, det tidsperspektivet där.
Exakt.
Som avgör lite hur hon ska lägga upp det.
Ja, så jag hoppas att hon har fått lite svar på hur vi tänker och lite att bolla med i alla fall.
Ja.
Och sen tänker vi faktiskt så att nästa avsnitt, i och med att det kommer ju en del frågor lite om det här med grundträning, målsättning och sådär, så att vi nästa vecka pratar lite mer om, vi har ju pratat om grundträning framförallt i styrketräning och periodisering, men lite då kring löpningen, alltså sprinter eller distanslöpare, hur man kan tänka för grundträningen. Och som vi var inne på med den här första frågan också, liksom för att veta hur träningen ska se ut för året framöver, så behöver man ju veta också sin målsättning och lite nuläget. Hur ser min träning ut
när,
just nu?
Ja, och när har man det här målet?
Ja.
när ligger det i tid, så att säga? Det är viktigt att veta.
Så jag tänker att oavsett var man är i sin träning, så kan vi ju lite allihopa till nästa gång fundera ut så här, var hade jag önskat vara om ett år? Eller säger då slutet på nästa sommar, alltså typ augusti-september kanske. När brukar säsongen vara, eller nästa säsong liksom?
För mig, jag tror för många distanslöpare i alla fall, så ligger liksom nästa mål ligger ju i vår. Där, alltså april, maj, där börjar det komma tävlingar. Där tror jag många av de som lyssnar på oss har sitt nästa tävlingsmål. Jag gissar på det i alla fall. Ja. Och du, för dig kanske det är lite senare sommar, ja, och början på hösten, gissar jag på. Ja. Någonstans.
Så jag tänker, mm, vi kan ju bara allihopa testa lite så här, att tänka så här, vad ska jag vilja uppnå ungefär om ett år? Finns det något, ja, delmål som jag skulle kunna ha på vägen? Och också liksom vara ärlig mot sig själv, vad är nuläget? Så till exempel, alltså målet kan ju också vara, om man inte vill sätta prestationsmål, det kan ju vara så här att vara skadefri, eller till exempel att kunna springa 3 gånger i veckan året, alltså mer genomförande, ja, mål till exempel. Men att man ändå vet, mm, lite så här, vad är min önskan? Hur skulle jag vilja ha det?
Mm. Mm.
Och att då nuläget, det kan ju då vara till exempel så här, jag vill springa milen under 50 minuter. I dagsläget så tränar jag 3 gånger i veckan, framförallt distanslöpning, ungefär 1 timme varje gång. Jag har lite ont i höger knä. Alltså att man punktar, mm, ner lite så här, hur ser det ut idag?
Ja.
Så man vet lite, ja, vad är det vi behöver jobba med, för det påverkar ju också ens grundträning sen då, var man är i dagsläget.
Mm. Absolut. Ja, men intressant.
Mm.
Det blir kul att diskutera mer kring det här nästa vecka.
Ja. Då säger vi tack och hej för idag.
Så, ha det så bra. Ja, tack så jättemycket att ni lyssnar på oss. Och ha det så bra nu, Sara.
Detsamma. Ha det bra.
Hej då.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.